Det här är P1, Sveriges Radio.
Kritik mot P4 Blekinges granskning av kommunalt hårdrocksfiffel på Listerlandet.
Jag fick samtliga avtal från 99 och framåt väldigt fort från kommunen också.
Om köpta länkar i semiredaktionell text.
Det är redaktionellt innehåll skrivet av journalister där en länk är kommersiell.
Och så har vi träffat Charlie Hebdos chefredaktör i Paris.
To make a newspaper like Charlie Hebdo, you must be pissed off by something.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Musikfestivalen Sweden Rock mutar kommunpolitiker i Sölvesborg med VIP-biljetter genom ett hemligt, inofficiellt avtal. Ja, det berättade P4 Blekinge i sin granskning den misstänkta hårdrocksmutan under förra veckan. Granskningen fick stort genomslag och P4 har sedan fortsatt med uppföljningar och lyssnarnas reaktioner. Men när andra lokalmedier började kolla på historien så visade det sig ganska snabbt att den hade betydligt fler nyanser än vad som framgått i P4 Blekinges första publiceringar.
Det här handlar om att ledande politiker och andra kommunanställda i Sölvesborg har haft möjlighet att gå på festival, rockfestival.
Det här är Peppe Alfiero, kanalchef på P4 Blekinge.
Och att man fick tillgång till 4 dagars VIP-biljetter den här sommaren.
De publicerade den första delen i granskningen i förra veckan. Då lät det så här.
Jimmy Kärnerup är en av kommunrevisorerna i Sölvesborg som slagit larm.
Det finns ett inofficiellt avtal mellan Sweden Rock och Sölvesborgs kommun att de får en pott med VIP-biljetter varje år. Men de finns inte dokumenterade eller diarieförda någonstans, utan detta är liksom något de har lagt locket på under alla år.
Ja, grundtesen i P4 Blekinges granskningsserie är att politiker genom hemliga avtal ska ha tagit emot mutor i form av VIP-biljetter från Sweden Rock Festival. Polisens nationella antikorruptionsgrupp har inlett en utredning efter att 3 kommunrevisorer lämnat in en polisanmälan mot några lokalpolitiker.
Det är de som godkänner alkoholtillstånden. Utan alkoholtillstånd, inget Sweden Rock. De upplåter kommunal mark för att Sweden Rock ska kunna ha sin festival.
Men här kanske ändå journalistklyschan kolla aldrig en bra story kan passa in. För när andra lokalmedier i Sölvesborg skulle haka på den här granskningen så kom det snabbt fram att det visst fanns avtal om biljetter mellan Sölvesborgs kommun och festivalen.
Jag begärde också ut de avtal som finns mellan kommunen och Sweden Rock ganska så omedelbart.
Peter Nyberg är kommunreporter i Sölvesborg på Blekinge Länstidning.
Jag fick samtliga avtal från 99 och framåt väldigt fort från kommunen också.
Bilden man får är ju att det inte finns ett avtal som rör biljetter mellan Sweden Rock och kommunen. Borde ni inte ha begärt ut de offentliga handlingarna och inte bara gått på revisorns påståenden? Peppe Alfiero, kanalchef på P4 Blekinge igen.
Vad är det som säger att det gick till på det sättet?
När man lyssnar på inslaget så är det ju den bilden man får.
Ja, men du säger att vi inte hade avtalet. Det hade vi absolut. Det hade vi några dagar före publiceringen.
P4 hade alltså avtalet, men valde trots det att gå på revisorns uppgifter.
Vad den här revisorn tycker, det är ju upp till honom, det är ju hans uppfattning, det är hans upplevelse. Och det tycker inte jag att vi kan censurera. Däremot så berättar vi, som jag sa, att det finns ett avtal.
Peppe Alfiero tycker alltså att det hade varit att censurera revisorn att ta bort hans upplevelse om att det inte finns ett avtal. Den här lite märkliga motsättningen valde däremot SVT Blekinge att gå till botten med.
Kommunrevisorn Jimmy Kärnerup, som också är en av dem som polisanmält kommunen, säger bland annat att det varit ett inofficiellt avtal som kommunen under alla år mörklagt. Men det stämmer inte, menar kommunchefen.
Vi är trygga i den sättet vi har hanterat de här festivalpassen. Det har skett öppet och demokratiska beslut, stor politisk enighet. Och vi har liksom inte avvikit från det sätt vi brukar hantera dem. Och vi betalar för dem.
Ja, och det där med att de faktiskt betalar för biljetterna framkom först i senare inslag i P4. Inledningsvis påstås det ju om att det ska handla om gratisbiljetter, rena mutor som kommunen tagit emot. Peter Nyberg på Blekinge Läns Tidning igen.
Kommunen gick ju rätt snabbt ut med att de hade betalat cirka 160 000 för 50 festivalbiljetter. Avtalen för i fjol och i år kan man då se att det finns en marknadsföringspott på cirka 600 000 kronor. Och kommunen hävdar då att i den potten så ingår då betalningen för de här biljetterna.
Kanalchef Peppe Alfiero igen.
Men varför säger ni då att de har fått biljetter?
Ja, de har ju bevisligen haft biljetter att gå att använda till en festival. Och man kallar detta för studiebesök. Och flertal av dem har ju då haft möjlighet att ha ett studiebesök dygnet runt 4 dagar. Det kan man också tycka och fundera kring om det är rimligt. Det är ju detta vi försöker lyfta.
Sölvesborgs kommun har argumenterat för att det är viktigt för dem att vara på plats på kommunens i särklass största kulturevenemang och att det är anledningen till att både politiker och tjänstemän erbjuds biljetter. Många av dem har dessutom arbetsuppgifter på plats på festivalen. Peter Nyberg på Blekinge Läns Tidning igen.
Socialdemokratiska kommunalrådet Birgit Birgersson-Bror som var en av politikerna då, som hade använt sig av armbandet. Och hon var ju bland annat vigselförrättare under festivalen. Hon var ju där i tjänst så att säga också.
Men i P4s rapportering pratar man bara om gratis VIP-biljetter och politiker.
För att kommunen inte har kunnat redovisa för oss exakt hur det här går till. Vilket vi givetvis tycker är en brist från kommunens sida. Vi har kunnat berätta om det som vi vet. Men kommunen har ju uppenbarligen haft stenkoll på det här.
Hur ser ni nu när ni vet mer på den här första grundpubliceringen? Blev det helt rätt i den?
Ja, det tycker jag. Inslaget blev rätt. Det var väl genomgånget före publiceringen.
Sist här i Martina Pierros reportage, kanalchef Peppe Alfiero. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Medier slipper dela med sig av filmer och bilder från Rosengårdsupploppet. Det meddelade Malmö tingsrätt i veckan. Åklagaren utreder brott i samband med de våldsamheter som utbröt när Salvan Momika brände en koran i Malmö i september i år. Därför vill han ha ett domstolsbeslut som skulle tvinga 8 redaktioner som var på plats för att bevaka händelserna att dela med sig av sitt opublicerade material. Men det säger alltså tingsrätten nej till. Åklagaren har överklagat tingsrättens avslag. Och från en rättsprocess till en annan. Brittiska Prince Harry ska ersätta tidningen Daily Mail med närmare 50 000 pund. Han stämde tidningens ägare Associated Newspapers efter en artikel där det framstod som att prinsen försökte få spinn på en historia för egen vinning. Något som prinsen menade var ärekränkande. Rätten menar dock att Daily Mail haft fog för uppgifterna och Prince Harry får nu stå för rättegångskostnaderna. Men i ett annat rättsfall i veckan fick prins Harry rätt. Detta mot mediebolaget MGN efter att flera av deras tidningar under många år avlyssnat hans telefon. Den norska mediekoncernen Schibsted, som bland annat äger Aftonbladet, Omni, Svenska Dagbladet, Blocket och Lendo, ska delas upp i två separata bolag. Medieverksamheten av bolaget ska lyftas bort från börsen och ägas direkt genom stiftelsen Tinius istället. Tinius är nu hela Schibsteds största ägare. Om aktieägarna godkänner affären planeras uppdelningen ske i början av 2024.
Annonser förklädda till oberoende journalistik är ju en genre som exploderat under senare år. Det brukar kallas tuffa saker som native advertising eller branded content, men i grunden är de alla samma sak, köpt journalistik. Den senaste tiden har en ny stjärna seglat upp på den här himmelen. Det handlar om så kallade affiliate-artiklar, där köpta länkar i texten du läser tar dig direkt till en webbshop för den omskrivna produkten. Aftonbladet har satsat stort på det här, och det är ett format som fått så mycket luft under sina vingar att tidningen nu pratar om det som ett fjärde inkomstben. Men vilka är riskerna med ett ständigt smånaggande på uppdelningen mellan annons och journalistik?
Det är redaktionellt innehåll skrivet av journalister där en länk är kommersiell. Och det är superviktigt att man måste kunna skilja på i det här. För det är ingenting revolutionerande, utan det är helt enkelt blandade budskap i på samma plattform.
Det här är Cassandra Lindblom Riso.
Jag är conversion lead på Allermedia, så jag jobbar med affiliate marketing bland annat.
Affiliate journalistik eller annonslänkar, som flera av mediehusen kallar dem, är inget helt nytt fenomen. Det här har funnits i blogg- och influencervärlden länge. Men den sista tiden är det flera svenska mediehus som satsat hårt på den här typen av innehåll. Du har säkert sett artiklarna. 8 lövblåsare som håller rent i trädgården. De 5 bästa spahotellen i Göteborg. Eller årets bästa ansiktskrämer. I artiklarna görs ett urval av produkter. Till dem kommer sedan någon form av redaktionell text och sen alltså en så kallad affiliate-länk till en webbshop där man kan köpa produkten.
Man kan se det lite som så här. Alltså affiliate marketing fungerar som så att en affiliate-annonsör och en publicist kopplas samman via ett affiliate-nätverk. Det som skiljer sig lite från traditionell annonsering, det är att när man som publicist jobbar mot affiliate-nätverk, då har man inte direkta kontakter med annonsörerna, utan då har man, de funkar lite som agenter skulle man kunna säga, de här nätverken däremellan. Upplägget går egentligen ut på att vi producerar vårt innehåll. I det så finns det ibland affiliate-länkar, och när någon köper någonting från de länkarna så får vi provision på det.
Det här är ju en genre som rör sig i ett gränsland mellan annons och journalistik. Och just det här formatet, tipsa om de bästa produkterna, har kanske längst anor inom magasinsjournalistiken. På Aller har man med titlar såsom Elle och Femina hållit på med affiliate-länkar i sina artiklar sedan 2016. Och Cassandra Lindblom Riso säger att det som gör det här till journalistik är att urvalet av produkter man tipsar om är gjort av en redaktör och är journalistiskt motiverat.
Hur kan jag som er läsare veta att ni inte påverkas i de där urvalen av den bakomliggande affären?
Alltså, det är ju trovärdigheten hos oss som varumärken i allt, skulle jag säga. Jag menar, det finns, nu ska jag inte säga så, men det finns ju såklart kommersiella påverkan på allt möjligt egentligen inom journalistiken, om man ska prata mer generellt. Men det är ett traditionellt urval som ligger bakom det här, precis som allting annat.
På Allers titlar har alla artiklar med såna här länkar en tunn balk högst upp där det står: artikeln innehåller reklamlänkar.
När blir det journalistik och inte bara en samling länkar med annonser?
I vårt eget fall kan jag faktiskt med stolthet säga att jag tycker att alla våra affiliate-artiklar så att säga då är ren journalistik. Eftersom det här är artiklar vi hade gjort även om vi inte tjänade pengar på dem. Och jag tycker det är nyckeln till, är det ren journalistik som man kryddar med affiliate-länkar där man tjänar pengar på sina tips? Eller är det någonting som enbart är tillverkat för att tjäna pengar? Jag tycker där går gränsen.
Av alla svenska mediehus som satsar på sån här journalistik just nu är det en aktör som sticker ut lite. För på Aftonbladet, som både till innehåll och tilltal ligger väldigt långt från de här glossy modemagasinen, satsar man just nu stenhårt på affiliate-journalistik. De har startat en egen desk med journalister som jobbar med såna här artiklar. Lena K. Samuelsson är publisher på Aftonbladet.
De jobbar med det här. Vi har skapat en egen desk för det. Och vi har också valt av transparensskäl också internt att vi lägger den under affärsdelen av Aftonbladet. Men de jobbar med vårt innehåll också utifrån samma utgångspunkt, nämligen att Aftonbladet väljer vad vi skriver om.
De här affiliate-artiklarna på Aftonbladet kan handla om allt från 10 snygga gröna blusar att ha till jul och fest till vi listar 6 banker som sänkt sin bolåneränta. Men det rör sig alltså inte om någon form av tester av produkterna. De här artiklarna på Aftonbladet innehåller en redaktionell text med lite produktinformation. Så här låter till exempel en artikel om varma sköna pufferjackor att ha i vinter.
Jackan är midjelång och har flisfodrade fickor. Med andra ord är den perfekt och värmande i vinter.
Eller?
Jackan har en invändig dragkedja och dolda tryckknappar för en modern och stilren look.
Till det kommer bilder som är tagna från annonsörerna och en annonsmärkt länk till webbshoppen där man kan köpa produkten.
Är det annonser eller är det journalistik det här?
Innehållet är ju fristående, precis som jag beskrivit. Och sen så har vi annonslänkar in till det. Det är precis som annat material där vi har text och sen så Aftonbladets texter och sen har vi annons in till. Och det är alltid tydligt utmärkt.
Men håller du ändå inte med om att det är liksom utmanar gränsen för gränsen mellan journalistik och reklam?
Nej, jag håller inte med om det.
Utan när det är en redaktion som ligger under kommersiella, liksom, kommersiella delen av Aftonbladet.
Du kan ju kalla det en kommersiell desk om det känns bättre. Men det är en innehållsproduktion och vi är supertydliga ut mot våra användare.
Aftonbladet annonsmärker alla såna här länkar. Dessutom finns det en banner högst upp i artikeln där det står att texten innehåller annonslänkar. Den kan man dessutom klicka sig vidare på och läsa att det är Aftonbladet som står för urvalet och att de får provision vid en transaktion.
Vad är detta? Hur fungerar det? Hur tänker vi? Varför har vi den här typen av material? Och det finns ju till för att vara en del av det som försörjer journalistiken som helhet. Och sen har vi ytterligare då märkning på varje länk. Så kan man ju tycka att det kanske går till överdrift möjligen. Men för oss är det viktigt att vara transparenta.
Det som skiljer det här från en annons och det som är själva journalistiken här är alltså att det är redaktionen som gör urvalet av produkter man skriver om. Men det finns en artikel på Aftonbladet som väcker vissa frågor även kring det. I ett pressmeddelande från i somras skriver Aftonbladet om sin affiliate-satsning att de hittat framgångsrika samarbeten med systerbolag inom Schibsted, såsom Prisjakt och Compriser. Och i en artikel från nu i december om 6 banker som sänkt sin bolåneränta så finns det en annons från just Compriser. Annonsen är utformad som en liten tabell som listar 5 stycken banker och vilka räntor de har på sina lån. I affiliate-artikeln som Aftonbladet skrivit där den här annonsen ligger är alla de här 5 bankerna från annonsen även utvalda bland de 6 banker som Aftonbladet tipsar om.
Det har inget med vilket urval eller vilka som betalat Compriser?
Nej.
Med under intervjun med Lena K. Samuelsson är även Carl Lundborg, chef för nya intäkter på Aftonbladet.
Det är bara en slump helt enkelt, eller?
Vi har valt att göra den här artikeln. Vi går sedan in och har widgets, som det heter, från Compriser. Och de är väldigt tydligt utmärkta.
Ja, men jag tänker just frågan om urvalet där. Att det ser ju ut som inte ett sammanträffande att det är exakt samma som så att säga, betalat för synlighet på Compriser som även får liksom en liten speciell text här med en länk till här kan du köpa försäkring.
Tror vi att lägga till också i den här artikeln så är det faktiskt två banker som inte finns i Compriser. Länsförsäkringen har sänkt sin ränta. Vi väljer ut den. Den finns inget samarbete, annonssamarbete överhuvudtaget där. Så att det är ett urval som vi har gjort. Exempelvis Länsförsäkringen har sänkt sin boränta. Vi visar att här kan du läsa mer om Länsförsäkringar.
Men det är ändå 5 av 6. Och det är inte de som har lägst ränta som ni listar där. så att säga. Det finns ju lägre banker med lägre räntor.
Ja, det finns också en annan bank där. Nu har Danske Bank tydligen efterhand samarbetat med Comprice. Men även Danske Bank-länken i det här är ett... Finns det inget överhuvudtaget kommersiellt samarbete som inte den är, än är annonslängt i texten heller?
Det är inte så att ja, nej, men den här artikeln ska innehålla de som har betalat till Comprice.
Jag kan upprepa det igen. Vi har gjort ett urval som handlar om, precis som det står här, 6 banker som nyligen har sänkt sin bolåneränta.
Och det har inget med det att göra helt enkelt.
Vi har gjort det urvalet.
Efter den här intervjun så har Aftonbladet ändrat lite i den här artikeln. Nu är det 7 banker man valt ut att tipsa om. Och att sådana här affiliate-artiklar utmanar gränsen mellan annons och journalistik blir tydligt i alla fall för en aktör.
Det som det blir anmält för till oss, det är första hand för att anmälaren tycker att det är smygreklam.
Gunilla Velander är jurist på reklamombudsmannen.
Att det inte framgår att det är reklam. Det kan också anmälas för att det inte framgår vilka som ligger bakom reklamen. Att det inte avsändaren är tillräckligt tydlig.
Reklamombudsmannen har utfärdat ett par domar mot såna här affiliate-artiklar. Bland annat fällde de Aftonbladet för en i våras. Just nu håller de dessutom på med 2 ärenden där det väntas beslut inom de närmaste veckorna.
Jag kan inte säga någonting. Jag kan säga att vi har 2 ärenden som snart kommer att kommuniceras med parterna.
Kan du säga vilka det handlar om?
Ja, det kan jag svara på. Det ena är aftonbladet.se och det andra är l.se. Det finns ju en uppfattning i branschen är att ja, men det här ser ju läsarna, det här ser ju konsumenterna att det är reklam. Ja, då kan man ju vända lite grann på frågan, ja, men varför är man då inte tydligare för? Om det nu är så tydligt att det är reklam, ja, men var då ännu tydligare? Försök inte få det att likna ett redaktionellt innehåll om det i själva verket är reklam.
Sist här i Erik Peterssons reportage, Gunilla Velander, jurist på Reklamombudsmannen. Förra veckan klubbades den omstridda lagen om ett förbud mot att bränna heliga skrifter i Danmark. Efter 100-tals koranbränningar i landet gick ju danska regeringen fram med lagförslaget för att, som de sa, skydda danska medborgare och rikets säkerhet. Den så kallade koranlagen i Danmark har mött hård kritik, inte minst från danska publicister och konstnärer som tycker sig se en vital yttrandefrihet som får allt större begränsningar. Och de får även stöd från chefredaktören från den välkända franska satirtidningen Charlie Hebdo, som frilansreporten Sharon Joma träffat för vår räkning i Paris.
To me it's a very dangerous mistake what is happening now in Denmark, because Denmark cancelled the blasphemy law in 2017. And now they say, oh, we did wrong. You Islamists are right. What kind of state, what kind of democracy this is?
Det har gått nästan 8 år sedan det blodiga attentatet mot hans tidning. Satirtidningen Charlie Hebdo, då 12 personer sköts ihjäl. Nu möter chefredaktören Gérard Béard mig på tidningens PR-byrå i centrala Paris. Själva redaktionen ligger på hemlig ort sedan attentatet av säkerhetsskäl, och själv omges han ständigt med 2 säkerhetsvakter. Vår arbetsplats har lika många säkerhetsrutiner som om vore det en bank, inte en liten satirtidning, säger han.
There are a lot of security procedures, you know.
When you come to work?
Yes, it's more like a bank.
Tidigare i höst skrev Biard en debattartikel där han kritiserade det danska förslaget om att kriminalisera brännandet av Koranen. Artikeln publicerades i flera danska tidningar och nyligen klubbades lagen igenom av danska folketinget.
För regeringen handlar det om hänsynen till danskarnas och Danmarks säkerhet.
Den danska koranlagen kom efter hot och våld som riktats mot danska medborgare i samband med återkommande koranbränningar i landet. Och Bjärd menar att genom att kriminalisera koranbränningar på grund av protester och våld mot danska medborgare så sänder det signaler till extrema krafter och att deras våldsbeteende lönar sig.
The answer is not a new law. To say you can't offend believers. I think freedom of speech is in danger.
Yttrandefriheten är i fara, säger han. Och hotet kommer från oss i demokratier. Vi som vill beskära yttrandefriheten med små, små steg. Och samtidigt som människor i diktaturer som Iran kämpar för mer yttrandefrihet. Det är en paradox.
You have a strange paradox. In countries run by dictators, like Iran, for example, people ask for freedom of speech, freedom of thinking. And in our countries, in democracies, people say, oh, we have too much freedom of speech. Let's cut it a little, and a little, and a little more, and a little more, and always a little more. Because of that, this bill in Denmark is very, very dangerous.
Charlie Hebdo har funnits sedan 1970 och driver friskt med religioner, med makthavare, med institutioner. Inget är heligt. Och den här veckan till exempel pryds papperstidningens första sida med en man i skägg med höjd blodig kniv som jagas av en psykiatriker med fjärilshov. Den skäggige mannen är just släppt efter ett fängelsestraff för förberedelse till terrorism. Och han har nu ordinerats psykiatrisk vård, men efter det har han knivhuggit tre turister vid Eiffeltornet. Man skämtar om tomten som är en transperson med både bröst och skägg, om att gudarna blivit galna och att man borde skicka präster, imamer och rabbiner i en raket ut i rymden.
Vi börjar med att det precis har kommit uppgifter om att beväpnade män har stormat in på den franska satirtidningen Charlie Hebdo's redaktion i Paris.
I wasn't there on the January 7th, so maybe it's because of that I'm not afraid.
Chefredaktör Gerard Biard hade tur den där fasansfulla dagen 2015. Han var på möte i London och undkom terrorattentatet som hans redaktion utsattes för. Och även om han tvingas ha med de där två säkerhetsvakterna överallt så är han inte rädd, säger han. När snarare förbannad ända sedan den dagen då terrorn drabbade hans tidning.
Even at that time, I wasn't afraid. I was angry. That's another feeling. That's a different feeling.
Och det är just den ilskan, förklarar han. Den ilskan som driver honom och tidningen framåt. För satirtidningen Charlie Hebdo, när den är som bäst, ska vara som ett slag i ansiktet. A punch in the face.
The anger makes me go on.
How?
To make a newspaper like Charlie Hebdo, you must be pissed off by something. The founder of the newspaper, Kavanaugh, used to say Charlie Hebdo is a punch in the face. A good cartoon is a punch in the face. So we try to still be this punch in the face, but with a little thinking.
Redaktör Biard börjar få lite ont om tid och livvakterna som väntar utanför rummet börjar bli otåliga. Han ska tillbaka snart till sin redaktion på hemlig ort. Till sist frågar jag honom hur det ändå känns nu när den 7 januari, årsdagen för attentatet mot tidningen, står inför dörren. Det känns skit, svarar han. Men hela tidningens 50-åriga stolta historia kan inte definieras av den här enda tragiska händelsen. Det är en dag i tidningens liv och historien består av så mycket mer.
It doesn't define us. Charlie Hebdo is not reductible to this day. It's a 50 years history. It's not the whole story.
Sharon Yoma för medierna i centrala Paris.
Det var allt vi hade att bjuda på idag, men vi är tillbaka igen om en vecka med ett helt nytt och aktuellt program. Producent idag var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Johan Cedersjö. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.